finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Hallå där! Du lyssnar på Dagens Arbetes historiepodd. Jag heter Jonas Nordling. I det här avsnittet ska vi berätta om en kvinna som haft stor påverkan på historien, men som också valde fel strider och därför fick sitt arbete sopat under mattan för att glömmas bort.
Blodslit. Hat. Undertryckelse. Sult. Frihetstrang. Noen er født til å herske, andre til å slave. Det var naturloven i Sulis.
Ja, så här dramatiskt säljs den kommande norska storfilmen Sulis in. Och för den norska arbetarrörelsen, ja då är namnet Sulis en mycket stark symbol.
Långt mot norr, dypt inne i den arktiska fjällheimen, startet kampen som ändrat Skandinavia en gång för alla.
Sulis, det är ett annat namn för Sulitelma. Och i det här norska gruvsamhället bröts koppar och svavelkis allt sedan mitten av 1800-talet helt under kontroll av ett svenskt bolag. Sulis låg dessutom extremt isolerat och bolaget kunde i princip styra vilka som kunde ta sig dit. Men i takt med att arbetarnas medvetenhet ökade så kände sig också allt fler av dåtidens agitatorer lockade att väcka kampviljan hos gruvarbetarna i Sulis. För där var arbetsförhållandena miserabla och bolagets makt var total. Organiseringen av arbetarna i Sulis tog många år och den spelade därför en viktig roll i den norska arbetarrörelsens berättelse. Inte helt olik den som Ådalen innebär för den svenska arbetarrörelsen. Men istället för demonstranter som dödas så är den norska nyckelscenen ett möte på isen 1907 där den första fackföreningen i Sulis bildas. Och anledningen till att det här mötet hölls på isen, ja det var att arbetarna var förbjudna att hålla det på land. Men det här ska inte handla om norsk arbetarrörelse eller kampen i Sulis. Det ska handla om en ung lärare som flera gånger tog sig till gruvorna i Lappland redan på 1890-talet för att få gruvarbetarna att organisera sig. En 20-årig flicka från ett frireligiöst hem som trots alla svårigheter gång på gång tog sig till platser som Sulis för att hålla nattliga möten i gruvan i en tid när det var skottpengar på socialistiska agitatorer som hon. Hennes namn det var Helene Ugland och även om den här kommande filmen säkerligen kommer påminna om hennes gärning så är hon än så länge okänd, inte minst här i Sverige. Trots att det var hit hon flyttade och att hon var minst lika aktiv i Sverige under många år. Och för att förstå hur hon har kunnat bli så här bortglömd så har jag tagit hjälp av en kunnig gäst.
Ja, jag heter Marika Lindgren Åsbrink. Jag jobbar som chefsutredare på Socialdemokraternas partikansli. Men jag har också en gång i tiden skrivit en bok tillsammans med min mamma, Ann-Marie Lindgren, som heter Systerkamrater, som är ett antal porträtt av lite bortglömda kvinnliga pionjärer i den svenska arbetarrörelsens barndom. Det kändes som att det fanns en hel del män i arbetarrörelsens historia som har lämnat in hela sitt livs samlade dokument och idag har man ingen aning om vem de är, men då tyckte de ändå att de var så pass intressanta att de skulle lämna in liksom hyllmeter efter papper, medan väldigt många kvinnor har ju, det finns knappt kvar någonting. De har inte synts på det sättet utan man har fått kanske pussla. Sen också otroligt vilka svåra överväganden och målkonflikter så att säga, som rådde i arbetarrörelsens begynnelse. Vilka steg ska vi ta för att bli accepterade i ett samhälle där de krav vi driver ter sig egentligen fullständigt verklighetsfrånvända? Alltså det är så lätt i efterhand att tänka sig, men det är klart att man stred för rösträtten. Men det kan ju inte ha tett sig självklart när man inte hade rösträtten. Och alltså ändå orka. Och att i det också hela tiden behöva så här förhålla sig till enormt massivt motstånd på alla fronter och hur man då liksom strategiskt och taktiskt ska välja. Det tycker jag man kan se också lite grann i Helena Uglans liv, att man liksom märker de här spåren. Jag tänker att ofta blev de här konflikterna ännu svårare för kvinnorna, för de behövde ta hänsyn till också just kön som dimension, medan arbetarklassens män kunde liksom koncentrera sig på arbetarklassens sak. Och kvinnosakskvinnorna, som ju ofta då kom lite mer från överklassen eller borgarklassen, de kunde bara driva kvinnans sak. De behövde inte ta hänsyn till klass. Medan just arbetarkvinnorna behövde både ta hänsyn till kön och klass. Och det kunde vara ganska svårt i praktiken och även så strategiskt. Vad ska vi prioritera först och så vidare. Och det tror jag, det var nog väldigt uppslitande många gånger.
...1956 då står en ung sjuksköterske elev på Hedareds kyrkogård strax utanför Borås. Hedared är Sveriges enda bevarade stavkyrka och eleven har just deltagit i en guidad tur med sin klass. Men nu är visningen över och där står sjuksköterske eleven utanför kyrkan när guiden kommer förbi och pekar på en gravsten och undrar varför ingen forskat något om kvinnan som ligger där. Hon var ju en pionjär och banbrytande på sin tid, berättar guiden. På gravstenen läser den unga sjuksköterskeeleven namnet Helene Ugland Andersson. Född 1877, död 1940. Den unga eleven skriver upp namnet på en lapp. 50 år senare ska hon, som heter Ulla B. Eriksson, skriva en historisk uppsats om just Helene Ugland. Men även om vi tack vare hennes forskning nu kan hämta våra kunskaper om huvudpersonen i det här avsnittet, så har nog få läst den här uppsatsen. Så vem var Helene Ugland?
Nej, men man får ju känslan av att hon var en färgstark person. Hon föddes i Norge i slutet på 1800-talet och utbildade sig till lärarinna, men lämnade väl tidigt den banan för att hon var så en brinnande socialist och blev sen agitator och flyttade ganska tidigt till Sverige och verkade sedan i Sverige resten av livet. Och startade många kvinnoklubbar. Det var väl också en vanlig grej som man gjorde, inte minst kvinnor, att man reste runt och startade kvinnoklubbar i alla möjliga, på alla möjliga platser. Hon måste ju ha varit äventyrlig för att, jag menar, alltså att vara agitator på den här tiden var ju verkligen oerhört strapatsrikt. Alltså det var sådana långa avstånd. De åkte runt i Sverige eller Norge då för den delen. Långa avstånd, jättedåliga kommunikationer, inte mycket pengar naturligtvis. Alltså jag tror det var mycket så här på, men de kunde också befinna sig på orter som där standarden var väldigt låg helt enkelt. Och människor är extremt fattiga och liksom väldigt långt från den samhällsservice som vi vet idag. Det måste ju funnits någon typ av driv och äventyrslusta i det.
Ja, den unga Helene Ugland ägnade alltså stor tid under 1890-talet till att agitera i norska gruvdistrikt. Och hon beskrivs som en glödande talare för socialism och arbetarnas organisering. Inte sällan hölls hennes möten på natten då hon smugglats in i de olika gruvsamhällena och hon blev flera gånger tagen av polis. Men till slut så flyttade hon alltså till Sverige.
Ja, hon flyttade till Göteborg. Så 1903 så blev hon ju mantalsskriven där och började skriva i Ny Tid, som är den socialdemokratiska tidningen. Och tidningarna var ju generellt oerhört viktiga för arbetarrörelsen på den här tiden. Information då som nu är ju som en hårdvara, och det är klart det var det sättet att nå ut. Sådär. Så att det var ju en central del av organiseringen på den tiden. Det var väl också lite så att de bästa personerna fick bli redaktörer exempelvis. I alla fall, och där så gifter hon sig så ganska, ja, efter ett kort tag med Anton Andersson som också var redaktör då för Ny Tid. Jag läste att det var Anton som ville att de skulle gifta sig. Helene Ugland själv förespråkade ju fri kärlek och var kritisk till äktenskapet på många sätt. Och naturligtvis hade att göra med att gift kvinna var ju inte myndig så att säga. Så att det var ju mannen som var hennes förmyndare. Jag har också funderat om det har någonting att göra med hennes kopplingar till Norge då, att det annars kanske var hennes pappa som var hennes förmyndare och att det på något sätt ändå blir lättare om det är hennes man och någon i Sverige och så vidare. Det, ja, men det blir ju lite spekulationer. Det fanns ju någon passus i, som jag läste om, där hon hade skrivit om att man kunde vilja ha skilda sovrum även om man hade ett lyckligt förhållande, och att hon rekommenderade att barnen sov det gemensamma sovrummet så att makarna kunde ha varsitt sovrum vid någon typ av besök eller lägenhet hon gjorde. ja, alla sådana där inblickar i, de få inblickar som finns sparade i någon slags mer personlig, det får ju så stor liksom, det sticker ju ut på något sätt. Men det är klart att det var, ja, det är så många pusselbitar som fattas när man försöker förstå, alltså det som, när man ska liksom läsa det som är kvar av en persons liv på det där sättet. Hon verkar ju ha bytt åsikter i vissa frågor. Jag läste att hon var emot kvinnlig rösträtt vid något tillfälle. Och det låter ju väldigt speciellt, men det kan ju ha varit någon typ av strategiskt övervägande. Det där var en, i alla fall en fråga som den tidiga kvinnliga arbetarrörelsen brottades med. Rent strategiskt, ska vi driva kvinnlig rösträtt eller ska vi först se till att männen får rösträtt? Därför att det var så oerhört kontroversiellt med kvinnlig rösträtt. Så att det var liksom, det kunde absolut vara så att man lite grann så här skrämde bort folk genom att driva den frågan. Det var liksom låg lite närmare till hands att fler kunde sluta upp bakom att också arbetarklassens män skulle få rösta, inte bara män med en viss inkomst. Det kunde lite fler liksom gå med på. Men om man väldigt snabbt börjar koppla det till också den kvinnliga rösträtten, så kanske de bara, nej, men då vill vi inte öppna den här dörren överhuvudtaget. Så rent parlamentariskt så fanns det ju verkligen den typen av överväganden, eftersom liberala krafter i riksdagen ändå kunde tänka sig att utöka rösträtten, men det var väldigt svårt att gå från 0 till 100 på en gång, så att säga. Så det där var verkligen det kan ju te sig konstigt efter, men det där var ju verkligen det var en fråga som folk hade olika uppfattning om inom. Alltså även om så här, i det socialdemokratiska partiprogrammet så stod det ju redan från början, från partiets start, att det ska vara allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Så det är ingen tvekan om att man tyckte det principiellt. Men strategiskt var det helt enkelt så att folk tyckte olika om vad man skulle satsa. Och det fanns säkert väldigt många män inom arbetarrörelsen som tyckte att vi ska vänta med den kvinnliga rösträtten, för det försvårar vår sak. Och då blev det en splittrande fråga bland kvinnorna som var engagerade. För att de landade helt enkelt på olika, många landade på olika sidor där, och det kunde vara ganska centrala företrädare som tyckte olika. Ska vi vänta eller ska vi driva lika hårt redan från början, så att säga. Så att jag vet inte om det hade någonting med det att göra. Hon var ju också emot kvinnlig särorganisering från början. Men det verkar hon ju ha släppt senare, när hon ändå hade ett engagemang i kvinnoförbundet. Och det var också så här, det var inte alls en självklar fråga. Och i det kunde man också ana den här liksom lite, hur ska vi förhålla oss till den borgerliga kvinnliga rösträttsrörelsen, eller kvinnors liksom. Det tycker jag också är en sån här fråga som får alldeles, som vi kanske inte förstår idag. Det är väldigt lätt att tänka att kvinnorna som drev kvinnlig rösträtt hade mycket gemensamt, men så var det absolut inte, utan de liksom borgerliga rösträttskvinnorna stod ju på många sätt oerhört långt ifrån arbetarrörelsens kvinnor som också drev rösträtt, kvinnlig rösträtt. För att helt enkelt på grund av rena klassintressen. Att de levde sådana vitt skilda liv och hade kanske svårt att förstå varandra. Så jag tror att många av arbetarrörelsens kvinnor kände ett stort avstånd till de här borgerliga rösträttskvinnorna. Och faktiskt lite grann ett främlingskap. Och att det verkligen, den här klassunderlägsna klasspositionen spelade stor roll i det. Nej, men generellt när man läser från den där tiden så är det ju oerhört mycket mer yvigt och spretigt än vad man uppfattar att det är idag. Och mycket mindre välordnat generellt. Och delvis hade det naturligtvis att göra med att det var ju inte givet exakt vilken väg man skulle välja. Det stora vägvalet som ju också ledde till partisprängningen så småningom handlar ju någonstans, hur ska man förhålla sig till liksom, reformism eller revolution? Ska vi tilltvinga oss makten över produktionsmedlen, eller ska vi göra det på någon slags demokratisk, långsammare väg? Ska vi använda våld? Väldigt mycket av de uttryckssätt man använde var ju i sig illegala. Så då kanske inte självklart var man drar den gränsen. Det kunde vara förbjudet att organisera sig, eller det var förbjudet att prata om vissa saker. Där såklart vissa ville gå längre och använda våld och sabotage. Alltså strejker var ju alltid vilda. Liksom. Det fanns ju inga legala strejker på den tiden.
...1906 då flyttar Helene Ugland till Norrköping, där maken Anton Andersson fått tjänsten som chefredaktör för den nystartade tidningen Östergötlands Folkblad. En tidning som för övrigt lever än idag under namnet Folkbladet. Här blir Helene Ugland en flitig skribent. Hon skriver reportage och prosa om vartannat och är en av landets ledande kvinnliga skribenter inom arbetarpressen. Dessutom är hon aktiv i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, och hon far land och rike runt och startar kvinnoklubbar på löpande band. Det går bra för det strävsamma paret. Men så händer det något. I Norrköpings hamn där pågår en kamp mellan arbetare och arbetsgivare som leder till hårda konflikter och svåra situationer. Med importerade strejkbrytare som tvingades leva under minst lika miserabla förhållanden som de strejkande. Folkbladet beskrev naturligtvis det här, vilket ledde till att Anton Andersson ställdes inför domstol och dömdes till 6 månaders fängelse. Och när han sen lämnade fängelset våren 1909, då är han en annan person.
Det var väl kontroversiellt naturligtvis att hamna i fängelse, men det har ju andra goda företrädare inom arbetarrörelsen också gjort, inte minst Hjalmar Branting exempelvis. Så han blev ju ändå statsminister ett antal år senare, så jag är osäker på om det som bara kan vara det.
Vad får du för bild av vem Anton Andersson är egentligen?
Han beskrivs ju som att han var kort och ful och liksom, men alltså det är så svårt att veta sånt där i efterhand om hur mycket som, men och så att han hade problem med alkoholen, och det skulle ju kunna vara ett, att han kanske helt enkelt inte kunde sköta sitt jobb, och det var ju en extremt vanlig, alltså jag tror att det var vanligare att man var alkoholiserad än att man inte var det ibland arbetare. Och arbetar män i alla fall. Det låter väl helt som en väldigt sannolik hypotes att han helt enkelt efter ett antal år med mycket alkoholkonsumtion inte riktigt kunde sköta sitt jobb.
Ja, Anton Andersson får alltså lämna tidningen och han blir bitter och allt mer konservativ med åren. Samtidigt har även Helene Uglan hamnat rejält på kant med partiet efter att ha försökt väcka en debatt om hur arbetarrörelsens män behandlar kvinnor.
Det verkar ju som att upprinnelsen eller det som finns kvar i alla fall i dokumenterat, det handlar om att hon ville skriva en motion till typ Socialistinternationalen fast för kvinnor. Då. Och sen så blir den inte behandlad på själva kongressen. Och
vad är din bild av att, vad handlade den här motionen?
Nej, men hon skriver ju om osedlighet inom arbetarrörelsen, så på ett sätt så skulle man kunna se det som någon slags MeToo-vissla sådär. Att hon skriver allmänt om att det är många män som inte tar ansvar för sina barn och att det också finns inom vår egen rörelse. Och det är väl det som många då har reagerat emot. Att jag tror ändå att det finns mer än bara liksom vad det står på raderna här som det handlar om i grunden. Men känslan blir ju att många tar avstånd från henne. Jag tror att det absolut kan vara så att det här var ju en otroligt laddad fråga. Man var så oerhört hårt ansatt, arbetarrörelsen. Och frågor om liksom sexualmoral och äktenskapets ställning eller bara preventivmedel, det verkar ju som att hon också faktiskt har rest runt och berättat om, alltså sexualupplysning och liksom preventivmedel och så, barnbegränsning, och det var ju inte tillåtet att göra, man fick ju inte det, så att det var ju väldigt kontroversiellt i sig, och det fanns nog absolut stora starka krafter inom arbetarrörelsen som inte heller ville bli förknippade med det, för man såg det helt enkelt som strategiskt farligt, för att det är så enkelt för våra motståndare att avfärda oss om de bara kan klistra på osedlighetsstämpeln på oss som rörelse. Så man ville väl ligga lågt med de frågorna och kanske driva andra saker först, så att säga. Sen tror jag att också bland de socialdemokratiska kvinnorna så var det inte självklart hur man skulle stå i den specifika frågan heller. Hur ska man se på äktenskapet? Hur ska man se på barnbegränsning? Det var inte så självklart som man kan tro idag. Till exempel kunde man tycka att ja, men om männen bara tar ansvar så behövs det liksom inte preventivmedel. Alltså de får bara ta, du vet, om det blir ett barn så får de ta ansvar för det och de får gifta sig och liksom försörja och så vidare. Då är problemet löst. Så problemet är liksom mannen som försvinner och så vidare. För det var ju naturligtvis väldigt vanligt. Men man kunde också sätta in det i en mer ideologisk, socialistisk tolkning av samhället. Det är fattigdomen som är problemet. Det är det kapitalistiska systemet som gör att människor inte kan försörja sina barn. Det är inte ett problem i sig att föda många barn. Problemet är att man inte kan ge dem mat och leva ett drägligt liv för att man har många barn. Och det problemet ligger ju utanför, liksom, ja, det handlar ju om det kapitalistiska systemet. Så att det var absolut inte en självklar fråga. Liksom. Men jag tror också att det spelar in att det verkligen, det var strategiskt dåligt och jobbigt att liksom uppfattas som någon som bara uppviglar till liksom skörlevnad och lättsinne. Och det blev fokus på fel frågor, var det nog många som tyckte. Så jag tror att det är absolut att det spelar roll då, att hon, och sen att hon ändå någonstans också skriver, hon skriver faktiskt inte bara om det i den här motionen, hon skriver ju allmänt om att män ska ta ansvar och så vidare, men hon skriver ju också att så här, det här finns hos oss, arbetarklassens män måste också skärpa sig och så vidare. Nej, men det tror jag också att man tyckte var helt ostrategiskt. Varför ska vi hålla på, alla andra hatar oss redan och skriver det här om oss, varför ska vi också hålla på och lyfta fram det? Så att det lite får man ju känslan att det ändå är också lite, så här, lite provokativt, lite hon är där och trycker på knappar som man så här egentligen inte, ja men ja, det finns alltid sådana människor i politiken i alla föreningar. Jag kan förstå att det var svårt på många sätt. Nej, men så att hon verkar ju ha ändå så där blivit ansatt av många, och man får ju känslan att hon blev ganska ensam och försvann liksom lite grann.
Ja, Helene Ugland försvann alltså lite grann. Hon och Anton flyttade från Norrköping och han blev en högerman. Men Helene Ugland, hon lämnade aldrig socialdemokratin, och när hon dör 1940 är hon fortfarande aktiv i den lokala S-föreningen där hon bor. Helene och Anton fick inga barn, och när hon begravs, ja, då är det en egen grav, inte i den där hennes make vilar sedan flera år. Och bara det här att hon ligger begravd på en kyrkogård är anmärkningsvärt i sig. För hon som var uppvuxen i en frireligiös familj verkar ju hyst ett stort förakt för just religionen. Hennes enda bok som kom ut 1904, den heter Djävulens historia i korta drag. Och den verkar vara en stark uppgörelse med kristendomens behov av att ha något att skrämmas med.
Det verkar ju ändå ha varit en väldigt viktig drivkraft för henne, alltså att hon avskydde religionen och den stod för. Liksom. Att det ägnade mycket upplysning kring det, och det var väl inte heller alla inom arbetet, även om det fanns med, så var det inte alla som kanske la krutet där. Så det tänker jag har någonting att göra med hennes egen personliga, ja det har någonting med sig, någonting om hennes person. Det här var någonting som kom djupt inifrån henne verkligen.
Så summa summarum, Helene Ugland var alltså en färgstark opinionsbildare och agitator med mängder av äventyrliga aktioner i norska gruvsamhällen, liksom tjogtals av startade föreningar i Sverige på sin meritlista. Och lägg där till 10 års flitigt skrivande i flera av arbetarrörelsens tidningar. Och ändå så har hon länge varit helt bortglömd.
Alltså det är ju generellt så att kvinnorna i arbetarrörelsens början har ju inte blivit lika ihågkomna som männen. Det beror ju på liksom allmänt såklart en ojämställdhet som fanns på den tiden och som fortfarande finns. De hade sällan de allra mest framträdande posterna. Då försvinner man väl lite halvt ur historieskrivningen bara av det skälet. I just Helene Uglands fall så verkar det också vara så, hon följer ändå, alltså hon, det var ju inte så lång tid som hon var aktiv i Sverige, i svenska arbetarrörelsen, eller ja, men det var liksom 10 år eller någonting. Och sen så skedde det någon typ av brytning och hon försvann lite grann. Och då är minnet kort liksom, tyvärr. Men alltså det är klart att det är orättvist. Hon borde ju få erkännande för det hon gjorde, för att de flesta människor åstadkom inte så mycket som hon gjorde. Hon var en viktig person i arbetarrörelsen både i Norge och i Sverige. Så att visst, det är orättvist.
Men i ärlighetens namn var det kanske inte bara det här att hon var kvinna som spelade roll här.
Det är ju en lite tråkig slutsats på ett sätt, men det finns ju ändå en hel del forskningsstöd för det. Om man så att säga tar strid för en del av de här kulturradikala positionerna, så väcker man också en motreaktion som är kulturkonservativ. Och då, så att man lägger ju ändå konflikten där någonstans. Och det gäller väl idag, och det gällde nog också på den tiden helt enkelt. Och det verkar ju ändå som att hon tillsammans med helt andra, mer materiella frågor också faktiskt la en del av striden där. Och det kanske ansågs som ostrategiskt eller liksom felval av henne helt enkelt.
Ja, det säger alltså Marika Lindgren Åsbrink som hjälpt oss att närmare förstå Helene Uglands gärning och varför hon kunde glömmas bort under så många år. Jag heter Jonas Nordling och du har lyssnat på dagens Arbete Historia. Berätta gärna för vänner och bekanta att den här podden finns, och prenumerera också på den i din spelare så missar du inga kommande avsnitt. Vi hörs!